Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
No, Mike 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You could love him or hate him, but he was Brad.
Yes, välkomna till sista avsnittet innan draft av veckans NFL. Och det är ju med Lasse, det är med dig Magnus och Rickard. Nu är det bra nära, Rickard.
Väldigt, väldigt. Mm. Jag varnar på förhand att jag misstänker att det här kommer bli ett köttigt avsnitt. När man liksom äntligen får prata av sig och typ så här, nej men jag ska bara, sista avsnitt, jag måste bara säga det här också. Jag måste säga det innan draften.
Ja. Det får man göra. Det får även du Magnus, du får prata av det om du vill.
Ja, tack. Nej, men det är sista dagarna, man längtar ju verkligen. Det är lite som när man var yngre och gick i väntan på julafton. Jag kom på mig själv i lördag som en strålande fin dag. Och jag satt och tänkte, kan inte helgen vara slut snart? Och så kände jag bara, men vänta, nej, helt orimligt. Så funkar det inte egentligen att man längtar bort en helg. Men lite så är det ju, att man vill ju bara att det ska bli torsdag. För det är ju som påsk och julafton och midsommar och allting. Sånt där, liksom en riktigt, riktigt fin högtid.
Har du köpt ditt draftvin i frågan?
Just det. Ja. Vad blir det? Vad finns det för
vingårdar
i Kansas?
Det var hemränt. Men ett spanskt vin som heter La Lama. Och jag har lagt till ett R på flaskan så det står La Lamar. Antingen är det att fira ett nytt kontrakt så småningom eller så är det liksom att sörja. Nej, men det kändes som att det var läge för det.
Ja, det är bra. Är det de här kakorna, Rickard, även den här, eller de som kanske äts eller inte äts?
Eftersom att de inte bakade så här senaste Super Bowl. Den här gången är jag faktiskt glass, så i år ska jag sitta och äta glass med så här chokladsås och maränger istället. Det är lite lättare att fixa så där på natten.
Labbigt också sent på natten. Att du
ja, det ska det
vara. En skopa på tangentbordet.
Han är inte som du.
Nej. Jag kommer inte gå och springa. Kommer inte springa och hämta glass liksom 10 sekunder innan Raiders ska göra sitt val.
Snubbla på någon sladd ute i CD-mark. Vad sa du?
Hur var det med kaffet? Var det trappan snubbla?
Ja, trappan jag snubbla. När Cowboys tog Williams där och tacken. Jäklar vad jag snubbla. Brände upp hela handen. Andra rundan var tungt. Ja, jag har såna att inför varje, alltså det började nog den här söndags att shit, är det i natt den är, jag är inte alls förberedd, så har det varit varje dag nu, att jag tror att det är, när det är, jag får säkert gå in och kolla så här, är det natten till då och då, så att jag är så här rädd att jag så här missar den. Det är min mardröm och typ gå ut på Twitter som man gör en morgon och så står alla där, så har man tappat all spänning.
Så vad fan har hänt? Är det fredag nu? Ah, shit.
Ja. Jag hade ju nästan så förra året när ena dottern var magsjuk.
Ja, just det.
Jag missade, jag låg liksom i en säng med hink och handduk och liksom följde på NFL Network på mobilen. Det var, jag hoppas att de håller sig på skor. Annars så
lite glasstips till Rickard där, han hink, handduk och dra på mobilen så kan du trycka glass in i helsiken.
Det är bra, så ska jag tänka på. Jag ska ha den under mig så jag kan droppa hur mycket jag vill.
Ja, ah, det är bra. Och ni som också är oroliga att ni ska missa den, det är alltså natten till fredag. Det är så att man inte tror att man tar helg här med, utan det är en tung fredag som dag som ska genomlidas också. Och när är det den börjar? Det har jag inte kollat upp. Det är
0200
börjar den, ja. Och den går att se på säkerligen många ställen och olika sätt. Men det absolut enklaste är ju NFL Network var väl lite snack där om att det inte skulle gå att signa upp. Men det tror jag det går att göra att signa upp för att se draften. Gå på ESPN om man nu har tillgång till den. Och säkert på en massa andra konstiga streams. Men NFL Network känns som ett säkert kort om ni vill se den live. Och så sen är det runda 2 och 3 natten till lördag eller sen kväll. Beroende på om man sen det börjar hela en timme tidigare. Var klockan 1 va?
Ja, klockan 1 och sen 18 på lördagen.
Just det, 18 på lördagen är det runda 4-7, den riktiga draften som jag kallar den.
Den börjar efter när de jagar de här undrafted free agents.
Ja, precis.
Men så där draften sänds på C-more också.
Sänds det på C-more? Ja,
det är fantastiskt.
Oj, applåd till NFL-gänget där på C-more som har roddat upp det. Det tror jag inte de har gjort på den andra kanalen som hade det innan via Play, via Satt eller vad man säger.
Är det de som sitter då som i studion? Vet du det, Magnus?
Nej, jag tror att det
är... Det hade ju varit ballt. Det hade ju, då hade jag kollat på den.
Mm. Ja, men då är det ännu enklare. C-more om ni vill se det. Det går säkert att signa upp något dagspass där också om ni inte har det. Eller provtid eller något. Vi har ju pratat om alla positioner. Ursäkta, long snappers, kickers och panthers. Men så att det här avsnittet ska ju fylla ut med en massa andra grejer. Vi ska gå igenom en mockdraft som vi har gjort i vår Slack-chatt som man blir med om man blir Patreon. Där vi har rullat runt och mockat 2 runder som vi ska gå igenom. Sen har vi fått in lite frågor som vi ska också kolla på. Men först stora nyheten innan vi går vidare är ju att äntligen är Aaron Rodgers klar för New York Jets. Magnus, berätta, vad hände där?
Nej, men jag tror det var Mattias som skrev det på Twitter att man, det har pratat om det här så länge så att man rök på axlarna lite när det skedde. Men det var ju en intressant trade just utifrån hans ålder. Han har liksom, det känns som att det är under 2-3 år pratat om att jag kanske ska sluta. Jets skickar ju, de byter första rundsval i år och sen ett andra rundsval i år. Sen så är det väl egentligen ett villkor att vara i andra rundan nästa år som kan bli ett första rundsval om man spelar 65% av de offensiva spelen för New York Jets. Så att Green Bay, så jag tycker att de tjänar ju, eller får in mycket bra draftval, speciellt med tanke på att han inte vill spela där, så att jag tror att de är nog nöjda.
Mm. Vad säger du, Rickard, om att...
Jag tycker att det är dyrt för Jets att betala. Om inte de vet något som jag inte vet. Eller har fått liksom garantier att han ska spela länge. Är det liksom, spelar han 1 år kanske och sen börjar prata om att pensionera sig, då är det ju förskräckligt dyrt. Spelar han 2 år, då är det fortfarande ganska dyrt alltså. Men sen förstår jag liksom viljan att investera i den här truppen som man känner att man har, och liksom om man upplever att man har någon sorts form av fönster. Men det är ganska höga förväntningar eller förhoppningar om man tänker sig att man ska liksom slåss som en Super Bowl i dessutom ett AFC som är rätt laddat och bara en division som är rätt tuff dessutom.
Ja, det känns, det är klart roligt med lite satsning för Jets. Det måste man ju känna ändå på något sätt som Jets-fan att fast nu händer det något här. Men samtidigt så är det ju lite så, man ger upp en del för något som man egentligen inte alls vet vad, liksom hur länge man har den. Så det är riktigt. Vad händer med Zach Wilson nu då? Är han den typen som, han verkar ju inte vara den som kan tänka sitta och lära direkt.
Han är inte Aaron Rodgers hans stora idol. Han borde ju tycka att det är ganska soft ändå att sitta där bakom honom.
Ja, vad tror du, Magnus?
Ja. Kan han liksom ha den rollen och köpa att han i 2 år kommer jag få sitta och lära, så tror jag att han mår bra av det. Men ja, jag vet inte, det känns väl som att det blir lite samma som med Sam Darnold, Baker Mayfield. Alltså när det väl börjar gå ut så kommer man försöka få tillbaka rätt kapital på något sånt. Jag tror inte han är kvar så länge till.
Nej. Ja, vi får se. Det är, Jets är ju intressanta i alla fall, eller än mer intressanta nu. Ska vi börja med lite frågor vi har fått in, Magnus? Jag tänkte du tar oss igenom dem så ska vi svara bäst vi kan.
Då börjar vi med de mjuka frågorna. Det är ett par stycken som frågat. Ja. Vad tror ni att Houston Texans gör med val nummer 2?
Ja. Jag vet inte. Alltså, nu har det ju pratats om ifall de ska... Alltså, logiken säger att de borde ta en QB eftersom att det är den viktigaste positionen och de väljer nummer 2. Det är inte alltid man har möjligheten att kunna välja så är högt. Men det pratas ju om att de eventuellt skulle ta en edge-spelare. Om de inte älskar någon av de här spelarna som är värda att gå högt, så fine. Men om man tänker sig att man ska försöka så här, spela värdespelet och så här, ja men vi tror att någon av dem kommer falla till 12, så då tar vi dem då. Då känns det jävligt riskabelt. Är man en första runda QB liksom värd att ta en först, högt, liksom övre halvan av första rundan, då ska man bara ta honom när man har chansen. Det kan kosta dem mer än vad det smakar att, att liksom, försöka hoppas på att någon är kvar vid 12.
Mm, de kanske sitter och kollar på och träda ner möjligtvis, se vad som bjudas där. Men annars håller jag med det där. Alltså, det finns ju två ytterligheter som antagligen vi ponerar att Young blir vald först, Bryce Young. Så finns det ju två motsatta. Det är C.S. Stroud som är kanske säkra kortet med lite lägre tak, och så har du då Anthony Richardson som är det osäkra kortet med enormt högt tak. Sen kanske det är så att de inte gillar någon av dem ändå där, men alternativen finns ju för två helt olika vägar att gå med QB. Jag förstår att det kan vara lockande att ta en edge som Will Anderson till exempel, men jag tycker också att någon av Stroud och Richardson borde man gilla gott nog för att ta en där.
Men det är ju också att en ny tränargrupp som, det är ju inte någon stress i just den, har inte varit det på ett tag nu, så att gillar de inte någon av dem, så tycker jag, då är det ju ganska då skulle jag nog försöka trada ner, samla på mig val för att kommande år kanske kan locka dem man verkligen vill ha, för de, som sagt, de har ju inte någon bråttom att få in en quarterback som är franchise, och det gäller ju verkligen att man sätter ju sin stämpel på den man väljer så högt.
Ja. Man förlorar jobbet också. De kommer ju förlora jobbet om både CJ Stroud eller ens någon av CJ Stroud eller Anthony Richardson visar sig vara en superstjärna. Då kommer de ju bli av med jobbet i alla fall för att de inte har tagit dem. Alltså, det är lika allvarligt att missa en QB tycker jag som att ta den och missa den. Liksom. Jag kan hålla med om att de kanske har mer tid på sig och inte har så bråttom. En trupp som är svag generellt, men... räknar man med att man ska välja så här högt upp nästa år, för även väljer de topp 5 nästa år, så kommer de, alltså om de är vid nummer 5, 6, 7 typ, så kommer de inte kunna ta någon av de QB som finns nästa år, för de sopiga lagen som kommer vara 1, 2, 3 kommer inte behöva ha en QB liksom.
Nej, precis, och nej, jag tycker att de har en linje på plats i Texans som är bra, alltså just som Texans offensiva linje, en av de bättre enheterna i det laget, så att det finns läge att sätta in en redan nu tycker jag, så att
Det blir spännande att se. Vi hoppar vidare. Kollar ni på draften på ESPN eller Around NFL's YouTube stream eller något annat?
Oj, det fick ytterligare tips. En YouTube-stream kan man då följa på där också. Det sa han till innan. Jag kollar på NFL Network mest för att det är enklast, tryggast och så. Det har jag alltid gjort och känner mig väldigt bekväm med det. Jag gillar Eric Eisen som ankare där, så att jag ser ingen anledning att byta.
Nej, samma här. Och det är ingen som tippar några picks och håller på där.
Nej. Vad gör du,
Magnus? Håller med. Nej, det är samma här. Och jag tycker, de har ju också en kanske en annan möjlighet med att komma åt folk där, så att det...
Ja, det är ju de som sköter skiten, så...
Precis, så att jag tycker att det är... Och sen, som sagt, Rick Eisen tycker jag är fantastiskt duktig på det. Och även Daniel Jeremiah, man saknar ju Mike May och lite dock. Kanske inte du, Rickard, eller...
där får jag sakna honom mer än någon annan.
Men jag vet inte, precis kommer jag tillbaka någon gång, jag vet inte om hans trovärdighet har fallit lite i...
Ja, det finns en viss risk för det.
Tror ni att Cleveland kommer trada någon spelare för att kunna få ett val i första eller andra rundan?
Jag vet inte vem det skulle vara.
Jag tror inte det är liksom så hett så här nära in på att trada bort en spelare för att komma upp så långt eller högt som i första andra rundan möjligtvis. Men ja, det är som du säger, vad sitter de med? Överdrivet mycket kraft för att trada bort.
Ja, för det är det, om de ska trada bort något så måste de ju fylla på igen, och det är ju dumt att liksom trada bort en liksom guard för att plocka en guard. Alltså det är om man skulle vilja få det billigare, men det tror jag inte. Och det, årets klass är ju inte särskilt stark heller, att man liksom nödvändigtvis vill in i andra rundan eller botten och första för att man liksom ska kunna plocka. Så jag vet inte vad de har verkat
för. Det skulle väl vara, skulle vara Amari Cooper för ett val i femte då.
Nej, men det kom ju lite rykten här under mars att Conan Greg Newsom inte var så nöjd över att behöva spela nickel. Och det skulle ju kunna vara en sån sak att man väljer att last, för han är ju en duktig spelare som säkerligen har. Men då är det en ganska stark cornerklass som, och då är frågan om man vill offra ett första eller andra rundsval, för att istället kan man kanske plocka sin corner som man har på rookie-kontrakt 2-3 år till.
Ja, men det är ändå en vettig spelare, Greg Newsom, skulle du säkert kunna få en del för.
Ja.
Vi hoppar vidare. Hur många av dag 3 spelarna brukar hamna i trupperna? Tänk dig vilka förväntningar man kan ha på det som sitt lag draftar där. Och jag har faktiskt tagit fram statistik. Och det. Men jag tänkte att ni ska få gissa först. Nej. Då, runda ett så pratar man om att 99% av alla spelare är kvar i truppen när liksom, första dagen när truppen har pikat. Så 99% skulle jag säga är lågt räknat. Det händer ju att någon försvinner, men det är inte jättevanligt. Nej. Inte år ett bland annat. Runda 2 och 3, där är det fortfarande rätt högt. 90-99% ligger kvar i truppen. Det är 1 av 10 ungefär som inte är kvar. Och det kan ju vara av olika skäl. Runda 4-5, då är det fortfarande 75% som är kvar i truppen. Och runda 6-7, här kan ni få gissa, du vet Rickard så att du får inte gissa. Men Lasse kan gissa, hur många av runda 6-7 är kvar i truppen?
33%.
Det där var helt otroligt. Det var
väldigt bra gissat.
Var det?
Vet du vad? Spannet är 30-35, så att du satte dig i mitt, det var ju bullseye.
Säger ju att det är där den viktiga draften är, va? De här 33%. Fina. Ja, men det är, så det är alltså 33%. Det är, visar ju att runda 6-7, det finns det guld att gräva.
Absolut, och då kan man också liksom titta på den statistiken. Du sa ju det, Rickard, inför här, att det är intressant att titta på hur många som får ett andra kontrakt till exempel. Att det är ju, då ser man ju kanske lite hur värdet att bli draftat lägre om det påverkas, men just att det finns ju många lag har ju nästan gjort det till en sport att samla på sig en massa val i runda 6 och 7. Och det är ju fler val du har, desto fler starters får, och de är ju som sagt, eller starters, du får truppspelare. Så att det är ju jag har varit förvånad över att det var så stor andel, men det är ju klart att draftvalen är ju värda någonting.
Ja.
Vi studsar vidare. Ser ni någon spelare som kan bli involverad i en trade tidigt i draften?
Alltså en spelare i en trupp, tänker du?
Ja, det är så jag tolkar frågan.
Greg Newsom.
Det är Andrew Hopkins.
Skulle väl vara någon quarterback då kanske som skulle kunna bli involverad i en trade i draften, tänker jag. Känns väl rimligt. Alltså förbi runda 2 så kan jag knappt minnas att det har varit spelare involverade i trades, just för att det kanske inte är värdet både på spelaren och valet inte är så högt, men jag tänker alltså, det beror väl också lite på vad som händer tidigt i draften, och säg att något lag missar på en quarterback, att de är tagna, och något lag har tagit en quarterback och ändå har lite i lådan, så kan det ju vara något, kan ju vara snack som redan ligger ute liksom, känningar. Jag tänker på ett sånt lag som Carolina Panthers, som vi säger att de väljer Bryce Young här då med sitt första val. Så kollar man vad har Panthers där. De har ja, det var då så här Matt Corral, men någon som sitter och har kanske en duglig quarterback, och så väljer laget en bra, förhoppningsvis en bra quarterback, så kan det finnas värde för att ta den dugliga quarterbacken för ett lag i mitten, kanske som backup eller som en chansning. Tänka sig som Sam Darnold, kanske kan någon tänka sig vilja ge en chans till. Zach Wilson kan ju då bli aktuell om inte han vill sitta bakom och lära till exempel, så quarterback tänker jag direkt i en position.
Jag tänkte bara deals redan klara förra året. När kör du?
Ja, jag tänkte på en lite spelare som inte har skrivit, som är lite missnöjda med sina kontraktförhandlingar. Så tänker jag på Josh Jacobs i Raiders och Saquon Barkley i Giants, båda två. Ingen av dem har skrivit på sina kontrakt, eller de här tagsen. Ja, men precis. Så där eventuellt, om de är liksom, nu är inte de värda att få någonting för i första runda, men som någon sorts typ paket, att man flyttar upp fyra platser och skeppar någon av dem, eller att man plockar upp ett val i tredje rundan eller någonting för något. Och sånt. För det är ju lite den typen utav så här, ja, men typ som Newsom då, så här missnöjda spelare som ändå finns någon sorts form av värde i, som har varit höga draftval och som har tyckt värde. Det är väl de som man kan flytta på.
Ja, Ravens skickade ju Hollywood Brown förra året och det var klart. Det annonserades ju på draftkvällen, men dealen hade väl varit klar i ett par veckor.
Ja, att... fy fan, det var en sån jävla skit till. Finns det någon som är desperat nog att göra en sån jävla dum deal då?
Alltså, jag tänker, den Cardinals har ju en annan receiver där, DeAndre Hopkins, pratas ju rätt mycket om att han kommer inte spela i Cardinals nästa år. Det är väl den spelaren jag tror absolut flest lag kan tänka sig. Säg att det går fem receivers innan Buffalo Bills ska göra sitt val vid den 27, så kanske man säger, men ni får ett val i andra rundan om vi får, eller vi tar ert val i andra rundan, ni får 27 och vi får Hopkins på köpt. Typ så.
Ja, något sånt där.
Ja, vi studsar vidare. Vem är spelaren som mer än ofta mockas utanför första rundan, men enligt er borde vara med i den första? Och omvänt, vem mockas ofta i den första men borde draftas senare? Varsågoda.
Ja, Sidney Brown säger jag ju då. Safety. Illinois, om jag ska tjata om honom.
Men ja, han borde gå lite lägre.
Definitivt inte. Om jag skulle lyfta någon annan, så kan jag tänka mig att Keely Ringo från Georgia kommer gå tidigare än vad man tror. Jag tror att hans kombination av fart och liksom möjlighet att spela fysiskt ändå kommer göra att han knuffas upp lite. Men jag tror att de här cornersna kommer gå i liksom från val 20 och senare, och så tror jag att det kommer gå en del där i slutet av första, så jag kan tänka mig att han kryper upp där.
Ja, jag säger vad jag inte tror, utan vad jag tycker istället då. Jag tycker en edge rusher som B.J. Ojulari kanske ska gå i första. Det har jag inte sett många som har råttat honom där. Jag skulle inte rynka allt för näsan om running backen Jameer Gibbs smiter in i slutet av första. Det är väl, och jag är väl en av dem som har lagt all fokus på B.J. Robinson här, men Jameer Gibbs är fantastisk spelare han med. Så det är två då som jag lyfter upp. Den två som jag lyfter bort är ju Lucas Van Ness, edge rusher från Iowa, som jag inte ser den storheten i. Och sen, vad ska jag peta ner mer som möjligtvis pratar så mycket där? Dalton Kincaid, han är från Utah, tycker jag inte heller allt för förtjust i, så de två. Men det är det jag hade varit chockad om Dalton Kincaid inte valde sig första, så att jag tror ju fortfarande han var äldst där, men om jag får välja så vill jag inte se henne första. Vad har du, Magnus?
Du plockade Gibbs från mig. Han tror jag också, jag tror att han går i första. Jag tycker att han är fantastiskt bra, och just där nere, det finns ju några lag som har behovet också av att få in den typen av playmaker, så jag tror att han går högre än vad man tror. Will McDonald, han ligger väl där liksom i gränslandet, edge från Iowa State. Jag tycker väldigt, väldigt bra om honom och hoppas och tror att han går i första runda, för han har den typen av produktion som NFL-lagen efterfrågar. Ut, ja, Lucas Van Ness, samma för mig. Inte jätte säker på att han går så högt som många har trott. Sen, jag vet inte, jag har någon så här feeling och det, jag går emot vad jag tycker, utan mer Emmanuel Forbes, att det är en sån spelare som skulle kunna sjunka på grund av storlek eller att han är så pass tunn. Jag vet, jag hoppas inte det, för han är härlig att se, men det är en sån som man tänker att NFL och eller allmänheten och NFL kanske har lite olika syn på.
Ja, om jag ska få peta ner någon så är jag inne på lite samma banor kring de här, så här fysiska avvikelserna. Men lite samma med Jordan Addison, när jag satt och gjorde min mock så hade jag svårt att placera ut honom wide receiver från USC, att vilket lag liksom kommer våga chansa på en så tunn receiver. Jag kan tänka mig att man inte vågar göra det första rundan. Och lite samma tanke med Kalijah Kansi, defensiva attacken från Pitt som det pratas om. Media verkligen, verkligen älskar, men han är ju ett unikum och som ska liksom kopiera ett annat unikum. Det kan jag tänka mig att NFL-lagen är lite mer restriktiva att ta honom tidigt. Men det, jag tycker också att så här, den här draften i sig är lite av en vattendel, att antingen liksom, av så här filosofier, att antingen kommer man våga ta de här spelarna som avviker väldigt mycket, men där man tror att liksom, träffar vi rätt så har vi ett skithögt tak, eller så kommer man känna att så här, det är så sjukt många konstiga spelare och konstiga kroppar i den här draften, att vi försöker bara lämna draften med typ 2-3 relativt bra pålitliga starters, och så liksom, siktar vi inte högre än så. Och det gör ju att man, det är helt omöjligt tycker jag egentligen att veta var de här typet av chansningarna går, om de går högt eller om de faller.
Boise State byggde ju hela sin framgång för 10-12 år sedan på att plocka de här udda kropparna och liksom bara gå på talangen, för de var ju kvar. De var ju rätt så bra, de gick väl till topp 4 ett år.
Det är inte riktigt samma grej att bygga ett lag som
jag vet. Jag vet. Men just att det, man kanske kan, man brukar prata om att när några siggar och de andra sackar.
Ja, så är det definitivt.
Så att man kanske får en superskärm på grund av att man väljer.
Även du, Will McDonald var gärna hade, för det kan vi puffa på då lite också, när han la ut, eller har vi lagt ut den än, våran enkät, vilka vi tror.
Nej, den kommer på torsdag.
Ja, då kommer den, står på nfl.se med lite sådana saker, och så sen ligger vår mockdraft ute då. Det gör den. Ja. Den la vi ut för tidigt innan det där Jets-Packers-bytet där. Så den kan ingen kolla på nflsupport.se vad vi har mockat. Och sen är vi uppe nu i en bra bit över 300 spelare som vi har scoutat där också. Och om ni inte orkar läsa igenom alla, sträckläsa igenom alla, vilket jag såklart räknar med att ni gör, så är det ju sen när draften är över, så är det ju ganska enkelt, kan ju gå in och klicka. Det är ju någon form av jag vill dit, att vi har alla spelare scoutade som väljs i draften. Sen kommer någon jävla lång snapper och förstör det, men efter draften kan du gå in och kolla vad det är för spelare i ett lag och tatt, och kanske de här rundorna som man har mindre koll på, så vi puffas för det också.
316 namn är det just nu.
Ska upp över 330 tycker jag. 320, 330 ska vi landa på. Ja, har vi någon mer fråga, Magnus?
Jajamän. Om ni ser till era lag, vilken spelare position av dem då spekuleras om vill ni inte se dem drafta? Framförallt i runda ett.
Inte se dem drafta?
Vem vill du inte ha?
Ja, det har jag också svarat på. Jag har glömt vad jag inte vill ha. Det har pratats om för Cowboys då lite allt möjligt egentligen. De har ju för en gångs skull täckt upp hål. Så, men insidan och defensiva linjen har det pratats om en del. Jag är lite tveksam till att se Kalijah Kansi plockas där. Jag hade åkat okej med det, men absolut vill jag inte. Att se Massey Smith i Michigan plockas där som någon form av reach i första rundan. Det slipper jag väldigt gärna. Sen är jag lite också tveksam till Osiris Torrance, garden i Florida. Där jag tror att han skulle passa in så bra i Cowboys. Så det är väl de kanske jag är lite oroliga för att det ska tas.
Ja, för oss i Raiders så är jag väl orolig. Det har pratats om att man ska plocka en offensiv tackle där. Det tycker jag. Jag gillar Skoronski en guard i min bok och Paris Johnson är bra men lite av ett projekt. Jag skulle hellre vilja ha något försvarsspelare. Men då finns ju risken att de plockar typ någon som Miles Murphy eller någon annan spelare som liksom är outvecklad för att man ser potential och så blir det liksom en dunderflopp.
Mm.
Ja, jag har också Miles Murphy som jag tycker...
Stackaren.
Nej, men det handlar ju mer om att tidigare år har man plockat Odafe Owe, man har plockat David Ojabo, alltså spelare som har potential men inte produktion ännu. Och jag tycker att Miles Murphy hamnar väl lite i den kategorin. Jag skulle gärna se att man... Will McDonald till exempel som har visat att han kan liksom göra spel på ett annat sätt. Så jag ser ju hellre att man går på lite mer där om man ska ha en edge rusher som är lite mer färdig i den biten och så får man väl jobba på det fysiska.
Mm.
Dalton Kincaid glömde jag säga. Han är jag mest orolig för av alla att de ska ta. Tidend,
fantastiskt val.
Jag kommer fira om de plockar honom före. Det kommer fira stort om han går innan det är alla.
Ja, ni kommer ju ta honom annars.
Ja. Nästa fråga.
Ja, det ryktas om cirka 15-20 first round grades från NFL-lagen. Vilka är några prospect allmänheten är höga på men kanske inte NFL? Vi har varit inne lite på det. Och vilka kan gå vara surprise pick som rankas lågt men kan gå i första? Men vi kan väl ge det här att är det verkligen 15-20 first round grades från NFL-lagen eller kan det ligga något annat bakom?
Det är nog färre än så tror jag.
Tror jag. Jag brukar vara givmild med mina först. I år har jag 31 spelare som har, och det är precis 31 som ska välja till första rundan.
Som ska gå i första rundan?
Ja, alltså som jag har first round grade på.
Ja, det är saftigt.
Ja, men förra året hade jag nog över 40. Så alltså jag är givmild med mina betyg. Men då har vi där, det kan diffa på 10 där det är slutet av första, början av andra. Jag är svårt att kutta så, men nej, men vad tror du de har färre än så, Rickard?
Färre än 20? Ja, jag tror att, jag tror att det ligger någonstans mellan typ 12-13.
Ja.
Det beror ju på hur man värderar QB:erna.
Ja, men precis. Det skiljer ju rätt mycket från... Petrus brukar ju ha typ 120 namn på listan. Vissa lag ligger på runt 200, så det skiljer ju lite hur många man... varför man stryker för vissa av de här som... är tillräckligt bra för att vara ett förstarumsval kanske är strukna av andra skäl. Till exempel att de är för korta eller för smala.
Det är
eller...
klart.
Passar inte systemet.
Ja.
Mm.
Jag har inte tagit jag tar inte hänsyn till något system, till något särskilt lag när jag sätter mina first round grejer. Så det är sant, det kortar ju ner det. Då jag tänkte galet där. Jag är nog med det där.
Men någon som skulle kunna gå i första rundan som ni inte har pratat om, nu har vi redan varit inne på det, men då, bara för att jag satt och kollade på den här konsensusbrädan vi kollade på senast, så ligger ju Steve Avila som är guard från TCU där. Han kan jag tänka mig smyger upp i första rundan.
Ja, det kan jag säga.
Mm.
Borde inte göra det, men jag kan säga det.
Men någon av centrarna också, Tippman eller Schmitz?
Jag är inte lika hög på Tippman alltså.
Nej, men någon av dem kan gå.
Ja,
Penner McKee.
Ja, han kan gå i första rundan efter första rundan. Runda två, och det är lite väldigt. Men vi har ju Northwestern Edgen, vad heter han? Adetomiva Adebavore. Är också en sån spelare som jag inte tycker borde gå i första rundan, för han är inte riktigt färdig. Men
ett freak.
Ja, men ett freak, och det brukar alltid studsa upp någon sådana.
Ja, men Julius Brentson är sån. Två. Ja, just det. I Kansas State där.
På långa gången. Ja, absolut. Men just fysiskt sett så är han ju liksom överlägsen på storleken och snabbheten och hela den biten. Så att det är något lag tänker honom ska vara.
Ja. Keon White, han är ju ändå inbjuden att sitta där och kunna bli uppropad.
Han är ju given.
Att han ska gå i första rundan, det är inte givet skulle jag påstå.
Jo, då.
Nej, jag tycker han ska göra det, men jag har ju börjat se att det svänger så i de här jäkla populära mockdraften.
Ja.
Ja, topp 10 i alla, så nu alltså, de tar efter varandra allihopa, så man ska inte luras av dem där. Jag vet inte vad jag ska tro. Ja, för mig är han absolut ett val i första runda. Men jag är inte alls förvånad om han ramlar ner till andra runda.
Mm. Du pratade ju om Mazi Smith också. Det är en sån som jag ser, många tror kan gå rätt högt. Jag är väl inte riktigt där.
Jag tror inte han gör det. Det känns också som en snackis. Lite som Darnold Washington. Ja, förlåt.
Hade varit väldigt intressant att höra era åsikter om Anthony Richardson och hur högt upp ni tror han pickas.
Oj, de drog vi förra veckan här i podden. Om vi kan vara så fräck och hänvisa till den egentligen. För annars så kommer det bli... Vi ska försöka korta ner tid och inte förlänga för att göra det bra. Men vi var väl väldigt överens om att det var ett enormt högt tak på honom. Men det finns jobb att göra med honom. Vad var följdfrågan där?
Hur högt tror ni han kan gå?
Jag tror han kan gå topp 3.
Ja, topp 7 säger jag, för att jag är inte helt säker på om
han kanske faller lite, men jag har svårt att tänka mig att han faller förbi även Raiders som jag har QB-behov.
Ja, men alltså han går absolut han inte falla. Lägre.
Går inte Stroud 2 så finns det ju en chans att han faller.
Nej,
okej.
Aldrig att han går lägre.
Om Texas tar en
men då kommer folk börja trada upp
sig. Okej, du menar så.
För att ta honom. Alltså, nej, det är, han överlever inte längre än så.
Ingen av de topp 4 quarterbacken kommer ju falla förbi 8.
Jo, jag kan tro det.
Inte Levis ens?
Jag tror Levis ska falla.
Ja, i och för sig. Mahomes är 10.
Majonnäsmannen.
Bananmannen. Vi har 2 frågor kvar. Den ena är lite invecklad, men vi ska göra det bästa av den. Vilka coach har sista årtinnet haft flest busts? Att man läser om 10 spelare från samma program som draftas. Det följs ju inte upp hur många som sen tog plats i sina lags slutliga roster. Vilka college ligger bäst och sämst till procentuellt sett? Vi tänker väl inte riktigt svara frågans ursprung, för vi har inte de procenten, utan vi kan väl kanske spekulera lite i hur vi tror. Att du hade ju ett lag, Rickard, som du tyckte var det urusla. Man ska absolut inte ta
spelare. Ja, det kan ha skop här, vet du.
Raiders har ju sin historia, så det var ju liksom föll naturligt alltså. Men vad har ni valt för skolor? Min första tanke var DJ Hayden, eller som spelare för Raiders som plockades från Houston. Och då tänkte vi, för då satt vi tre här innan och resonerade kring så här, men är det tror vi att det är liksom de stora skolorna som att man har fler spelare, eller de så här små skolorna som har hög liksom bust-procent bara för att det är färre som går? Och då så var jag tvungen att kolla upp det. Då har de ju DJ Hayden som har gått i första rundan, William Jackson som Bengals tog, de har Ed Oliver till Buffalo Bills, och Saints tog Peyton Turner här 2021. Det är inte en jätteimponerande lista alltså.
Nej, jag tycker det är bra, snyggt grävt. Jag är direkt 100% igång på den. Det här är fakta, det är ingen jäkla gissningslek. Vi cementerade, eller in Houston Cougars här, som bastlaget.
Vad har vi för spelare då förresten som är från Houston nu då?
Tank Dell har vi, som jag gillar, receivern.
Men han ska inte gå i första ändå.
Sen har vi en safety som ska gå långt ner, Owens. Så har vi ju din QB där, Clayton Tune, va?
Ja, just det, men han lär inte heller gå. De lär inte ha någon högt.
Nej,
nu
det, vi har inga
NFL har lärt sig läxan.
Möjligtvis att Tank Dell går i andra rundan då, som vi får se vad som händer.
Precis, en 15% i drop rate sen, så kommer man prata om ännu mer, ännu en bust från Houston.
Jag har ju ett lag som jag tycker ofta, jag brukar inte gilla att välja spela därifrån, och det är Florida Gators.
Ska vi ta
första rundan? Vi har Matt Elam, Sheriff Floyd 2013, Dom Easley 14, DJ Humphries har väl varit helt okej, okay. Dante Fowler vart väl inte, han hänger fortfarande kvar, man får det godkänt, han gick ändå nummer 3. Keanu Neal var helt okej okay, med skador. Vernon Hargreaves var inte vad man hoppades på. Du har Gerard Davis.
Fan, det här är en dålig lista alltså.
Taven Bryant. Sen så har vi C. Henderson, Tony, Kyle Pitts har väl varit bra, men nummer fyra, ja, det är lite för tidigt att säga. Men Tony är redan borttradad, så att
det var en Florida ful lista faktiskt.
Ja, där har du något. Ja, det är Houston Cougars och Florida Gators. Fan, två fan, vad duktiga ni är. Två riktigt bra här. Vad kul. Vad kul att få sänka två lag. Var det sen en följdfråga där, vilka som tvärtom där som går bra?
Ja, vilka som är bäst?
Ja, vilka som är bäst? Men det är väl de stora liksom. Sen hur det spelar ut med procent, att de väljs fler, så det kanske är fler som inte lyckas. Men det är ju dominerat. Så jag var Alabama, Ohio State, senare och Georgia då såklart. LSU, det är väl de fyra som jag liksom på raka ta fyra skolor, så är det de jag tar. Ohio State, Alabama, Georgia och LSU tycker jag är där har vi mycket NFL-spelare från de skolorna. Många.
Jag ska säga Lerén Clemson också överlag, så att de har haft två sämre år och ändå har de ju tre defensiva linjer, men som kan tänkas gå första två runderna. Och då har de en år.
Ja, var det för årets draft bara, vilka skolor som kan gå?
Nej, ju, historiskt.
Ja, okej.
Över tid.
Nej, inte. Nej, men då har vi
jag menar bara att just i år har de ett down-år och ändå så har de tre.
För jag tar en annan skola nu då, bara, som har gjort det bra. Och då tänker jag, Notre Dame, Kyle Hamilton, nu är för tid att säga någonting om det då.
Han var bästa rookien för året.
Ja, Jerry Tillery var ju en miss i och för sig. Quentin Nelson, Mike Beglinchey, Ronnie Stanley, Will Fuller var ju för sig kanske inte svinbra. Zach Martin, Tyler Eifert har ändå varit okej. Okay. Så ändå en helt okej okay lista.
Ja, men det är stora, starka varumärken.
Ja.
Men det finns ett lag som jag tycker man kanske ska nämna också som...
Northwestern.
Ja, på samma tema. Iowa och Northwestern är sådana lag som alltid, de är duktiga på att få fram bra spelare.
Ja, verkligen. Lite mindre skolor som med mindre muskler i college som ändå formar mycket NFL-spelarna. Ja. Hade vi en till eller var det...
En sista fråga, Lasse. Mat och drycktips. Jag utgår från att det är draft-relaterat och inte generellt.
Vad äter du idag? Alltså?
Ja. Ska jag ge en... Jag har ingen så mat och dryck på draften här direkt. Kaffe, slittråkigt va? Ni är ju roliga, nu är vin och glass här.
Vin, lakrits.
Ja, men skulle jag köra någonting så skulle jag göra en chili, alltså en gryta liksom och ha lite goda nachochips till och lite hackad silverlök och koriander och lite ost och göttigheter på där. Det är den värmer när det är fortfarande är kallt på natten och man behöver det så en klassisk chili.
Det är så lång tid och så, att det är skönt att ha något som liksom kan stå och småputtra och man kan äta lite då och då. Det är inte, alltså Super Bowl är ju också visserligen jävligt länge, men där finns det ju kanske, men nu äter vi lite ordentligt här, för nu är det en naturlig paus eller det är halvtid. Här kommer man ju vilja sitta framför tvn hela tiden.
Nej, men hamburgare, sliders och wings och sånt, det är mer för Super Bowl. Här ska du ha något som står och kan stå på eller tvåan på spisen och puttra.
Det ska vara lätt.
Ja.
En pastasallad.
Pastasallad.
Jag visste att du skulle skratta åt mig.
Det värmer ju inte.
Nej, det gör det faktiskt inte.
Tack för alla bra frågor.
Ja, kul. Jättekul med frågor. Vi måste bli bättre på att be om frågor, för att det är väldigt roligt att få frågor, tycker vi. Så vi ska ta med det till skjuts in i nästa säsong sen, att vara lite mer hetsiga på att få en skicka in frågor. Nu har vi kallpratat i en timme eller något och ska gå in på och gå igenom lite mockdraft här. Rickard, du får ta kommandot så får vi tillsammans lotsa oss igenom detta.
Ja, och då är det lite som du har varit inne på, Lasse, och presenterat det som att det är de som är liksom med i våran Slack-chatt då, som har fått frivilligt välja vilka lag de vill drafta åt, och så har vi liksom kört det på riktigt. Så det, och vad vi tänker oss att vi ska göra nu är väl på något sätt liksom presentera valen och diskutera lite vad vi tycker om det. Mm. Så jag sätter igång direkt. Panthers är på klockan och då är det Simon som har fått välja, och han väljer Bryce Young, quarterback. Och jag tänker bolla ut ordet och fråga dig, Lasse, vad tycker du om det här valet?
Ja, jag tycker det är klockrent. Det är bland de enklaste valen att prata om, så behöver vi inte prata så mycket om den. Det är den bästa quarterbacken, både ett säkert kort och med ett högt tak. Så att, inte mycket ord om. Panthers tradade upp för det, och det var för att ta Bryce Young, det är jag övertygad om.
Ja.
Ska jag bolla vidare till dig då kanske? Val två just om Texans här, Rickard. Det är Alfred som har valt.
Ja, och då har han ju valt Anthony Richardson, QB. Och det tycker jag är helt rätt då. Jag är ju väldigt förtjust i honom. Och det kommer liksom en tränarstab som har varit i 49ers som har haft Trey Lance. Och jag tänker att det är liksom samma logik som när 49ers tradade upp för att ta Trey Lance, som liksom Texans nu kan använda sig av för att ta Anthony Richardson. Jag älskar ju honom. Och de har chansen att ta en... någon som kan förändra hela liksom laget, så då ska man fan passa på att göra det, tycker jag. Inte ta en edge när de har möjlighet.
Mm.
Sen passar jag vidare då. Då skickar jag till Magnus då. Då är det Svante på val nummer 3 med Cardinals som väljer Will Anderson, edgen.
Mm, och det är ju ett bra val. En jättebra spelare som kommer till ett ganska dåligt lag i ombyggnation. Så att det är ju... om man ska ligga kvar som nummer 3, jag tror att de kommer att byta bort det där valet så småningom. Men ska man ligga kvar, så då ska man plocka den bästa spelaren man har på sin bräda. Will Anderson är ett jättebra där.
Ja, jag gör så här att efter att jag pratat så passar jag hela tiden, så lättast.
Passansvarig.
Ja, jag är passansvarig. Val nummer 4, Colts då, det är Andrea som väljer och tar då quarterback CJ Stroud. Lasse, vad säger vi om det här valet?
Jättetråkigt att vi sitter och tycker att alla är bra. Det skulle vara roligt att bara hugga någon där. Men jag tycker det är jättebra. Helt klart, framförallt nu kan man ju inte ens diskutera om man skulle ta den eller den. Jo, möjligtvis om man är glad i Will Levis där, eller Levis. Men jag tycker CJ Stroud är klockren här. Man har ett gäng bra backup QBs i Colts just nu med Gardner Minshew och Nick Foles och älsklingen Sam Ellinger. Men helt klart CJ Stroud. Han går in dag ett och styr det laget.
Ja, oavsett vad han testar i sina intelligenstest.
Ja.
Då är det min tur här, och då är det Kim som har valt med val nummer 5 till Seahawks. Han har valt Jalen Carter, defensive tackle. Och det här är ju nu, alla de här 5 spelarna är ju de 5 som man ser topp 5 i nästan alla mock drafts, så det finns ju liksom kanske en orsak till det. Och med Carter, det är liksom, han faller, han kanske är årets bästa spelare, men han faller på grund av allt som sker på sidan av planen. Men han är ju perfekt för Seahawks. De har en stabil stab. De har ett ganska stabilt trupp. Bobby Wagner är väl tillbaka, va? Som också kan liksom bara vara en liksom, som säga, silverrygg i omklädningsrummet. Och det här är en organisation som inte är rädda att liksom ha personligheter. Och de har ett enormt behov av hjälp på den defensiva linjen. Så får de bara ordning på honom, så har de ju liksom kanske draftets bästa spelare. Och val nummer 6, Lions, då är det Victor som väljer åt dem. Och nu, Magnus, då är det Tyree Wilson, edge.
Det här tycker jag är ett superbra val för Lions att para ihop honom med Aiden Hutchinson. De kommer ha en monster defensiv linje, och du pratar om att det är Big Five i de 5, men även Tyree Wilson ligger ju med i den här gruppen som väljs bland de 6 första. Så att det är ett enkelt val, tycker jag, för Lions om man inte vill gå quarterback. Och Tyree Wilson tror jag tillsammans med Aiden Hutchinson är ju en, som sagt en riktigt, riktigt stark defensiv linje att bygga på.
Skulle behöva ha lite fart bara. Val nummer 7, det är Raiders Mattias som har valt det. Och han väljer cornerback Christian Gonzalez, Lasse.
Det var fart. Det var fart. Mm. Jag tyckte så här överraskande när jag tog corner där. För jag har, man har suttit och gjort den där första runden mocken 111 gånger. Och jag har aldrig mockat en corner till Raiders. Och så kollade jag på Raiders trupp. Här och tänker, varför har jag inte mockat corner där? Det är ju skräp ni har där. Ni har ju ingenting bra alls.
Hobbs är bra.
Ja, men han lär nickel, han är inte ute på utsidan. Nej, och här
det
är
inte stämmer. Mycket.
Nej, så att om vi bara tar, för Gonzalez är ju en utsidig corner där, liksom. Ja. Atletisk, snabb och smidig på utsidan. Så det är ju no-brainer. Jag för mig öppnade så här, poff, just det. Ni har ingenting. Det var det Duke Shelley, David Long, vad är det? Faison,
jättebra spelare.
Ja, nej, så klockrent. Såg inte detta. Hade jag varit general manager för Raiders så hade jag gjort en miss här och säkert tagit något helt fel. Jag hade väl tagit en O-line då, så du hade fått skrika, Rickard. Så bra svårigt. Att en ordentlig general manager för Raiders äntligen.
Ja, snart får ni börja såga de här valen, tycker jag. Men jag håller med, det var också ett bra val. Även fast jag gillar Witherspoon mer. Val nummer 8 är det Senad som har valt för Falcons. Och han väljer Nolan Smith, edge rushen. Och nu är ju kanske någon av er som borde fått granska det här. Som att jag är inte lika pepp på Nolan Smith som ni är. Det väcker också lite så här minnen utav andra reaches på pass rush som Falcons har gjort. Men med Smith, det som ändå jag kan kanske se att man vill få in här är liksom en ledarskap. Ett ledarskap och en arbetsvilja som man kan liksom sätta en fungerande kultur i en trupp som är under ombyggnad. De kan ändå göra jävligt mycket med honom på ett försvar. Lite som en så här fattig man, Micah Parsons, så att han både kan vara en rusher men han kan också falla ner i coverage. Så på så sätt kanske han kan fylla liksom flera hål i en spelare med Nolan Smith.
Flyttbilen behöver bara gå 30 minuter från Athens in till Atlanta. Där.
Ja, så det är smidigt också.
Kan man ju vara nöjd också. Nej, jag gillar ju Nolan Smith. Så att då, ska han in i ett system med Nolan Smith så är det här vad jag ser, ett ganska bra system för honom. Sen om man gillar Nolan Smith eller inte, det är ju tyck och smak. Men känns som att det är ett ganska passande system där att kunna gå in som outside linebacker.
Det är det nog. Magnus, då ska du här. Då har Erik med val nummer 9 till Bears har valt cornerback Devon Witherspoon.
Behöver inte heller resa så långt från Illinois.
Champagne.
Nej, men det här är väl jag tror att jag har nog inte sett någon mock draft där Chicago inte har gått offensive tackle med sitt val där. Och Corner, Willard är en bra spelare och de har ett behov där också, det du pratade om Raiders cornerback, så det är inte så mycket bättre i Chicago. Men jag tänker ändå, vill man ge Justin Fields chansen på riktigt så tror jag att man behöver stärka upp där på linjen. Och jag hade nog tagit en offensiv tackle även om jag tror att Erik motiverade också med att Chicago kommer ta best player available på deras lista och det kanske är Witherspoon, så att det finns ju en förklaring till det, men jag blir förvånad om ni tar en tecken.
Ja, man blir lite nyfiken på vad som, men det kanske vi kan kolla sen då, vad som fanns kvar sen senare när de väljer.
Tackles.
Ja.
De har ju inte val i andra rundan heller, där hade jag kunnat, skickade de ju till Pittsburgh för Clay.
Chase också, apropå bra trades.
Använt draftkapital. Ja. Nej, men så att, hade de haft det där valet som är det första valet i andra runda, då hade jag kanske mer känt att plocka konen här och ta en tackle sen. När vi väl kommer i runda 3 så är det inte många som man kanske vill ska starta direkt.
Nej, så är det ju absolut. Val nummer 10 då, Lasse, då är det Ben Dixon som har valt för Eagles och han väljer då running back Bijan Robinson.
Jag känner att du har lagt upp detta. När du räknade vilken ordning vi skulle börja så började du med att sätta mig här. Jävla svin.
Nej, det var en slump.
Ah, Nej, det är kass. Det är bedrövligt val. Ni har ju Kenneth Gainwell, ni har Boston Scott som alltid litar på. Så har ni tagit in Rashard Penny. Aldrig haft några problem med skador. Vad ska ni med Bijan Robinson till? Nej, fy fan. Nej, det är ju jättebra. Det är ju, ni vinner ju Super Bowl med det. Så är det ju. Alltså, klickade bara i, vad heter det här, nya offensiva koordinatorn där, Brian Johnson heter han tror jag, och Jalen Hurts som du gjorde innan också, så är ju det här liksom tunga med, eller på vågen här, alltså, droppen på, alltså det är klockrent, de är min superbollfavorit när de gör detta.
Ja, jag måste ju stanna upp här för att jag också tycker om det här valet så pass mycket när man pratar om så här, är det värt att ta running backs tid, alltså i första rundan eller inte, så är det ju liksom, det är värt att sätta in en running back som kan liksom ha den typen av påverkan som Robinson kan ha i ett lag som redan är bra. Alltså ja, där precis. Är det ju sån jävla lyx att kunna få sätta in en riktigt bra running back.
Precis. Som de har i Gainwell, Penny och Scott. De behöver, alltså...
De behöver inte ta din favorit och förstöra honom.
Nej, det är jättebra. Jättebra.
Ja, då är det jag här som ska prata om Alfreds val på plats med 11 för Titans och plockar Peter Skoronski, offensive tackle, han skrivit, eller guard, eller vad fan man vill spela honom någonstans. Och för Titans så... Ja, det är väl offensiv linje, quarterback eller wide receiver tycker jag det som gäller. Skoronski är en spelare med ett högt golv ändå. Sen ni två har varit lite mer fundersamma om han kan kliva in och spela guard. Jag tror att han kan klara det utan problem. Jag tycker också att den är intressant. De tog Nicolas Petitfrere, eller vad, hur man uttalar hans franska namn förra året, som är lite av en dans-tackle, och de plockade in Dillard här nu som också ska spela left-tackle, som också är lite av en dans-tackle, och Skoronski som inte är en sån här mauler-guard. Så det känns som att man kanske med ett sånt här val liksom går från att vara en så här fysisk mobbare till att vara lite mer av en finess-offensiv linje och eventuellt en pass-offensiv i sånt fall på horisonten.
Mm.
Det jag tycker känns intressant. Filosofisk förändring. Då går vi vidare till val nummer 12. Då är det Alfred igen som har valt för Texans då, deras andra val. Och här plockar han Edge Miles Murphy, Magnus.
Jag tror att jag nämnde hur honom som spelare inte vill att mitt lag skulle rätta.
Men till Texas senare,
så att, ja, nej, men vi pratar om dåliga positionsgrupper. Man plockar Anthony Richardson. Du sa alltså att Houston har en bra offensiv linje, och det har de. Men deras receivergrupp är ju Nico Collins, Noah Brown, Robert Woods, Amari Rodgers. Det är liksom inte
ja, det är ett gäng bra tredje receiver sedan.
Ja,
i Lamar-behandlingen.
Ja, nästan sämre skulle jag säga. Men speciellt när alla receivers finns kvar, så hade jag tagit en receiver. Jag hade tagit Jackson Smith, en Jigba eller Say Flowers, eller vem man nu tycker att det är. Jag tycker att det är ett lyxval att plocka Miles Murphy så pass tidigt. Speciellt när man har det stora behovet. Sen som sagt ska jag inte gå på needs, men jag ser att det finns receivers med tillräckligt bra för att kunna gå nummer 12.
Deras pass rush-grupp i och för sig som Raiders cornerback-grupp skulle jag påstå. Så jag förstår ju ändå,
ja, men de
logiken
har Anthony Richardson.
Ja.
Anthony Richardson behöver, annars kastar man honom till vargarna.
Så är det ju visserligen. Ja, nu Lasse, nu ska du få såga här lite. För på val nummer 13 så har jag för New York Jets valt offensive tackle Paris Johnson Jr.
Ja, jag önskar så att jag kunde få såga det här, Rickard. Ja, men jag ser ju logiken i att de gör vad de gör. Micah Becton har ju problem med att hålla sig hel. Och annars är det ju inte så jättemycket spännande på deras tackles. Vad är det, Mitchell och Brown där? Och Brown är inte längre den spelaren. Och så att det är fullt logiskt att de tar en offensive tackle här. Och jag har ju... Paris Johnson över Skoronski då, om vi pratar tackle, så att fast han kvar där, så tycker jag inte det finns någon anledning att inte ta honom, och nu gör han ju också Aaron Rodgers glad. Receivers har de ju så gott om, så att där kanske han redan är glad, så det känns som att de har såklart hål att fylla i försvaret också, men ja, Gör Aaron Rodgers glad. Ge han en left tackle här i Paris Johnson. Bra, bra val, Rickard.
Tack. Vi kommer till det sen när vi pratar Packers. Utan att avslöja de kommande två valen så hade troligtvis Paris Johnson varit kvar även på val nummer 15 som de nu Jets då sitter, besitter istället för val nummer 13. Mm. Och då ska vi se. Var var vi? Där var vi. Val nummer 14 till Patriots så har Simon valt Joey Porter Jr. Och då var det min tur att säga någonting om det. Och det är ju kanske den bästa cornerbacken som är kvar på brädan, lite beroende på vad man, hur man ser honom, och Banks är väl de kanske de mest populära här uppe. Och Patriots har behovet. Och det, jag har sett en del som har pratat cornerbacks om, men det känns rent filosofiskt som Patriots inte draftar cornerbacks särskilt högt. De har inte gjort det under Bill Belichick. De har tagit safeties, men cornerbacks brukar de vara jävligt duktiga på att hitta sent också, för att de är typ bäst i ligan på att få ut så mycket som möjligt av sina cornerbacks och ha ett system som är ganska tacksamt för det. Men det vore ju kul att se en spelare som Joey Porter Jr. som har så otroligt tydliga styrkor i att säga, vad kan han göra i liksom ett försvar som vet hur han ska utnyttja honom på bästa möjliga sätt. Så resonerade jag. Och nu kommer vi då till Packers val här på 15 som Kalle har gjort. Och här har han valt wide receiver Jackson Smith and Jigba, Magnus, som du då tycker om. Mm.
Ja, verkligen. Och jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra fit också i Packers att para ihop honom med den större Christian Watson som kommer. De två kommer skapa väldigt, väldigt mycket bra saker ihop. Och de underlättar ju verkligen om Jordan Love verkligen ska få chansen här och vad ska man säga, fylla skorna efter Aaron Rodgers då, som har lämnat till Jets. Så att jag tycker att det är ett bra val. Ett val som jag också tror att Packers är sugna på att göra.
Mm. Och de gör det även på plats nummer 13, tror du?
Ja, det tror jag.
Mm. Kolla, och då är det, jag hade ju Jets tagit Paris Johnson här på nummer 15. Mm. Så enkelt livet är ibland.
Snyggt.
Ja. Val nummer 16 är Erik som har valt för Washington Commanders. Då har han här nu tagit quarterback Will Levis, Lasse.
Ja, här har ju fallit lite då Will Levis om man ska gå efter Mockdraft som har varit. Och jag tyckte ju Sam Howell avslutade ganska trevligt i Washington förra året. Så jag var lite nyfiken att se vad det fanns honom med den trygga backupen Jacoby Brissett där. Så hade jag kanske väntat att se ett år, men samtidigt så har jag fallit här i det knät och det går ju inte att blunda för att ja, quarterback är ett behov och han finns där. Cornerback hade de behövt en till, men de bästa har gått av brädan. Det är kanske att en safety hade behövt komma in, kan han ta senare. Så att, alltså, när han ligger här nere så är det lite för svårt för att inte låta bli att ta honom här. Så att nej, jag tycker det är vettigt att plocka honom här för Washington. Så helt rätt, det är den sista av de stora namnen får man ändå sätta honom i, som är kvar på brädan, och de borde inte trade upp för att ta sin quarterback. Så nej, jag ser logiken i det, framförallt att inte de här topp cornersen är kvar längre, för annars hade jag kunnat se en sån till Washington.
Mm. Det låter väl rimligt. Då är det Svante på redaktionen, val nummer 17 till Steelers, som har valt Darnell Wright, som jag fick äran då att prata om. Det här var kanske här jag utgick ifrån då istället, Lasse, som att jag älskar Darnell Wright. Men han är med, även om jag har Johnson kanske lite högre värderad, Paris Johnson, så är ju Wright mitt favorittackle. Jag skulle hellre ha honom i mitt lag. Jag förstår att det låter motsägelsefullt. Och perfekt i Pittsburgh. Alltså bland stålverken, hos arbetarklassen, den här tuffa attityden som genomsyrar hela liksom staden och laget. Perfekt personlighet. Perfekt match av personlighet hos spelaren och liksom stadens och kulturen i staden. Fantastiskt. Och ett stort behov för Steelers. Så det här är, när jag kollar igenom det här, i alla fall det, av det jag pratar om, så är det ett av mina topp två favoritval i hela den här draftleken.
Oj vad gott.
Sen då, val nummer 18 har Victor för Lions valt cornerback Deonte Banks, Magnus.
Pratar om topp corner, så han är ju personlig favorit. Jag tror att han kommer göra stora avtryck tidigt i NFL, och Wilson med val 1 och Deontay Banks med val 2. Jag tycker att Lions anfall var ganska bra förra året. Och där har man, man tror att Goff kommer kunna vara tillräckligt bra för att ha dem någonstans. Och på en av de där två klassspelarna i försvaret gör ju stor skillnad. De skickade ju Jeff Okuda till Falcons. När var det de valde honom? 2021. Väldigt högt.
Ja, 2020, eller 2020. Ja.
Någonstans där. Men att få in Deontay Banks i en grupp. Jag tycker man har fått in, de har ju CJ Gardner-Johnson, Cam Sutton, Emmanuel Mosley. Är väl, alla tre är väl nya nu. Men att få in då Deontay Banks som kan vara den här liksom stjärnkornen av de där. Det, ja, jag gillar verkligen det valet.
Mm, snyggt. Då är det Lasse som har valt för back, så det får inte du kommentera själv förstås, som har tagit offensiv tackle Broderick Jones. Då tänker jag såga mest, för att jag är inte lika hög på Broderick Jones. Jag tycker att det är lite tidigt, och jag skulle säga att det här skulle vara inte ett mardrömsscenario, men ett dåligt scenario för backs. Att, för de måste ju nästan ta en offensiv linjespelare, för det är ett så stort behov. Och då kan jag ändå tycka om att de tar Jones, som har liksom potentialen att kunna spela på vänstersidan. För jag antar att det är så du tänker, att du har Jones på vänstersidan och Wirfs kvar på right tackle, eller?
Ja, precis.
Ja. Och det kan jag ändå kanske gilla i det här. Och det finns ju liksom, Magnus, du var inne på det med Bears där. Bucks har inte möjligheten att passa på en offensiv tackle, eftersom att det kommer inte finnas någonting när de gör sitt nästa val. Så här hamnar de lite i en skitsituation. Jag hade gärna sett Darnell Wright falla ner istället där då. Men det är, av de som fanns, så köper jag det absolut.
Tack.
På val nummer 20, Lasse, då får du börja prata igen då. Så har Kim för Seahawks valt edge pass rushen Keon White.
Ja, såklart. Svinbra. Jag är ju Keon White-fan. Ett av de största. Så att det är ju skitbra. Och de valde väl med första där också, Jalen Carter, va?
Ja.
Så att från en svaghet där, så har det goda möjlighet till att bli en styrka i försvaret här med Jalen Carter som löser insidan. Så får vi till någon form av pass rush i Seahawks äntligen. Det har ju saknats. De har ju ingenting där än. Edge rusher, alla utropstecken, och Ken White är ju enligt mig en spelare som ska gå ungefär här, så att jag gillar det.
Scheme fit också jäkligt bra faktiskt, inne, ja, tycker jag.
Precis.
Ja, så har vi ingenting med Dolphins då förstås, så val nummer ja, nu säger jag 22 fastän då det är 21. Dolphins har ju blivit av med sitt val för att de håller på och fuskar och raggar på Tom Brady eller vad, men det är nu en val när han var under kontrakt. Det är väl därför de har tappat det, va? Ja. Så Chargers då på val nummer 22 är det Simon som har valt, Magnus, tight end Michael Meyer.
Mm. Baby Gronk, det var det man ska kalla honom. Nej, men det här är ju ett ganska perfekt val, skulle jag säga, för Chargers. Att liksom, de har ju byggt ett basketlag där med Mike Williams, Michael Meyer och Keenan Allen. Det saknas väl kanske lite speed i den gruppen, men det är väldigt, väldigt stabila måltavlor för Justin Herbert att flytta boll på. Så att jag tycker att det är nog det vad jag hade gjort också i det läget, att plocka in en stor, stark, trygg tight end som kommer kunna flytta kedjan åt dem.
Intressant också att han kan ta över Keenan Allens roll som den här korta till mellanlånga passmottagaren när Keenan Allen, när de vill gå vidare från honom. Också spelare som skulle kunna skeppas under draften nu när vi är inne på det. Ja, nu Lasse, nu kommer det bli det igen då, för att vi har, nu är vi som väljer lite här närheten. Då är det Victor med val nummer 23 åt Ravens som har valt wide receiver Jordan Addison.
Ja, jäklar vad Ravens väljer här nu för att få Lamar att stanna. Då har vi alltså Jordan Addison, vi har Odell Beckham Jr, vi har då Mark Andrews, visserligen där för oss också. Helt plötsligt har vi ju en jättespännande receivergrupp i Ravens. Du har allt i allumannen Devin Duvernay som kanske får en lite mer begränsad roll som passar honom bra. Och vips så kommer säkert Bateman och Ögler att börja bidra också. Mm. Nej, men det är... Visst, Jordan Addison är tunn. Det är lite chansning här. Men samtidigt, framförallt det han gjorde när han spelade i Pitt. Det var fenomenalt. Så att jag gillar valet här. Jag hade nog hoppats, som jag var Ravens här, att någon av de här cornersarna som har gått här nu hade kanske varit kvar här och plocka för att komplettera en utsidig cornerback till de här, hade nog gjort väldigt fint för dem. Men nu fanns inte riktigt de här. Deontay Banks försvann ju lite framför. Jag kunde tänka mig att Ravens skulle vara heta på annars. Men kan också säkert prata om lite föryngrigare vissa delar i laget. Jag ger tummen upp. Ska man liksom gå för det här så ser offensivet helt plötsligt väldigt bra ut för Lamar att komma tillbaka till.
Verkligen.
Vad säger du, Rickard? Hade du varit nöjd? Eller Magnus, hade du varit nöjd med Jordan Addison till Ravens?
Absolut. Jag såg lite i valet och kvalet mellan Addison och Quentin Johnston, om man tänker till dem. Och även Safe Flowers. Det är lite... Mm. Vad är det man... Hur vill man bygga den gruppen? Att Johnston har fått in storleken mer. Addison är mer komplett skulle jag säga. Och sen Safe Flowers i farten på ett annat sätt. Så att skulle alla tre finnas kvar så blir det jättekul att se vad Ravens faktiskt skulle göra om de väljer någon av dem.
Vad skulle
för mig så är det vilket hugget som stucket.
Vad är oddsen att de tar en wide receiver?
Jag tror att det är ganska lågt, men Lasse är inne på med corner så är det att de har ju Marlon Humphreys och det är that's it, typ. Någon liksom Brandon Steen som man tog i fjärde runda för 2 år sedan, lite sånt där. De behöver ha in någon som faktiskt kan starta. Sen kan det ju vara att Rats som har tråkiga sin är en spelare som typ ska vara klar. Bara att säga när man har honom efter draften så räknas han inte mot comp-pixen.
Det är inte mycket att försöka säga det.
Nej, och det är liksom, jag drömmen någonstans man tänker är ju att någon av de topp 4 cornersen faller. Men annars så tycker jag att jag säger att det är ändå borta så är det 50-50 corner eller wide receiver eller någon annan corner som man har högt.
Ja, och det låter ju fullt rimligt. Nu ska vi se då. Lasse med val nummer 24 för Vikings väljer då en annan wide receiver i Quentin Johnston. Och känns ju som att de behöver få in en wide receiver här. Hjälpa stackars Justin Jefferson så att han inte måste ta emot alla passningar hela tiden. Men en större receiver som kan sträcka planen. Inte jättedumt. Kanske skapa lite mer ytor för Jefferson. Och sen så är han ju, Johnston är ju ändå kul i det sättet han kan plocka upp lite yards efter mottagning. Vikings har ganska mycket hål. Jag tänker att den här hade du nästan inte kunnat misslyckas med, för de hade kunnat plocka lite vad som helst. Det känns som att de är i ett skifte där de håller på nu och gör om en hel del. Men jag gillar ändå det här. Jag tänker att framförallt kunna bespara Jefferson lite smällar så att han inte måste ta emot alla passningar. Då var det Magnus sen med val nummer 25 för Jaguars som väljer då safety eller DB, nickelback eller vad man nu än vill kalla honom, Brian Branch. Ja, då har jag skrivit att det är Magnus som ska prata om det, är skitdumt. Lasse, du får såga Magnus val här.
Nej, det gör jag inte. Jag tycker om Brian Branch. Det är du som inte tycker om honom så mycket. Så att, det var ju tur att den studsade till mig. Jaguars är väl fortfarande att de behöver bygga stora delar av sitt lag. De har Andrew Sisko visserligen safety där, men det känns som att han kan komma in och komplettera bra det Brian Branch. Och kanske att hans bästa roll är nickelback-positionen eller slot. Och där har de ett behov också för secondary och få ordning på det. Tyson Campbell gjorde ett jättefint andra år tror jag det var, så att kanske kan forma det. Så att jag tycker det är bra med Brian Branch här. Skulle säkert kunna peta och leta i, men återigen, tackle finns inte riktigt att ta här. Och det kanske inte heller är det största behovet de har. Så nej, jag gillar det. Brian Branch. Jag gillar ju Brian Branch också, så att tummen upp från mig.
alldeles för tidigt. Men han har gått där i väldigt många mock som jag har sett, så det är inte helt konstigt kanske. Ja. Då Magnus, så får du istället för att kritisera dig själv eller hylla dig själv, så du pratar om Daniel Kronas val här nu på nummer 26 för Giants, då han valt insida offensiv linjespelare John Michael Schmitz.
Ja, och det Giants har hamnat i den här lite halvtaska situationen att de måste nästan ta center om Ben Bredesen som nu han draftades av Ravens för gäng år sedan. De tradade väl bort honom ganska direkt och han är inte speciellt, jag hade inte velat gå in i september med honom som startande center, så att jag tycker att det är nästan läge att ha en reach, även om man kanske inte vill göra det alltid, men jag tycker att det kan vara klokt i det här fallet för oss, om man tycker att han är tillräckligt bra för att kunna starta i höst.
Ja. Och det är inte dumt. Ja, det är här som jag tänker att Steve Avila skulle kunna gå, just för att man är lite mer flexibel i honom. Jag tycker att han har mer guard-potential också. Då ska vi se. Val nummer 27 till Cowboys. Det här borde du fått prata om, Lasse, men jag gör det först för du har synpunkter sen då. Så väljer Mattias defensiv linjespelare Brian Brisey. Känns lite som en Cowboys-val tycker jag. Lasse, du får gärna rätta mig om jag fäller sen. Men jag gillar idén att stärka den defensiva linjen, och jag gillar att de gör det i det här fallet med liksom den typen av hybrid edge, hybrid defensiv tackle som man kan flytta lite in och ut beroende på situation. För jag tänker, så mycket som man flyttar runt Micah Parsons som man skulle vilja kunna göra ännu mer, så behöver man ha andra spelare som är flexibla i det då. Och man mötte 49ers här senast som sprang över det rätt rejält, så då kanske man kan vara ganska skönt att kunna sätta in en tung edge spelare som fortfarande har pass rush potential men som inte liksom blir bortplockad i spring.
Ja, nej, jag gillar det jättemycket, och här fanns ju då Brissi och Kalaya Kansi kvar, två D-tackles, och då faller det för mig på rätt smak. Jag tycker också att han passar in. Dan Quinn gillar ju att rotera ganska friskt där, och då har vi ju stabbige tröge som, och goe som du känner till, Jonathan Hankins, som de har lyckats signa om igen, och jag tänker Brissi bredvid honom, det kan nog vara ganska bra kombination, och så med Odji Basua och Neville Gallimore så roterar de en tremanna, fyramanna spelare där. Så att, jättebra. Jag har varit jättenöjd om Brissi följt i Cowboys.
Ja, vad bra då. Bra, Mattias. Godkänt av oss båda två. Då, Magnus, då har Daniel valt för Bills plats nummer 28, wide receiver Say Flowers.
Ja, det går absolut inte att klaga på det valet, för det jag tror jag hade väl det själv för en vecka sedan när jag skulle vara general manager för Bills. Jag tror att få in någon, Stefan Diggs är ju, om vi pratar om spelare som kanske kan tradas här under draftveckan, tror jag inte att han är där riktigt än. Men han har ju liksom varit lite missnöjd med någonting, så att det blir inte helt frikonstruerat. Men både att få in någon som kan avlasta honom, som vi pratade om, Justin Jefferson i Vikings, men också en som kan ta över sen. Och Flowers har ju både egenskaperna för att komplettera, men också att om man utvecklas på rätt sätt att bli den här ledande receivern i laget också. Så att jag tycker att det är ett klockrent val för Bills. Tyvärr.
Tyvärr. Val nummer 29, Ben Dixon för Bengals, väljer cornerback Emmanuel Forbes, Lasse.
Ja, här kan man ju, jag tror jag mockade tight end till Bengals här, och det hade varit helt klart en poäng med det, och här finns ju då han kvar, den där Dalton Kincaid, även Donald Washington finns kvar om man skulle vilja reacha. Tycker det är jättetrevligt att man inte gör så hög på någon av dem, att det inte föll på det. Jag hade kunnat tänka mig att ta Michael Myers här, eller Meyer här, men han är ju borta. Och då får man börja kolla om här. Och cornerback är ett behov. De har Chido Bavuzie och Cam Taylor Britt. Bavuzie har ju skadeproblem och Taylor Britt är väl inte den liksom att luta sig emot. Så det är helt klart ett need, och Emmanuel Forbes här nere i slutet av runda ett, början av runda två, tycker jag makes all the sense in the world. Så att jag tycker det är ett bra val. playmaker-typen också till Bengals, tror jag han får fortsätta vara där, så jag gillar det.
Ja, det är inte dumt med en playmaker där som kan avgöra. Val nummer 30 för Saints har Magnus då valt Lucas Van Ness, defensiv linjespelare. Och det här skulle jag tycka vore jättebra för Saints. Sen ska jag komma till ett alternativ som jag kanske hade valt sen. Men de har ju blivit av nu, om man liksom spolar tillbaka fler år, med Trey Hendrickson, och nu tappar de Marcus Davenport. De behöver mer pass rusher, och de gillar den här typen av lite kanske större edge rushers som kan vinna med kraft och som är duktiga på alla container spring. Så lite den typ, deras typ av spelare och fyller ett behov. Sen kanske jag personligen tycker att Kalijah Kansi är liksom en spelare som jag hade valt dem. Också den typen av pass rusher. De gillar de här lite mindre defensiva tacklesen. Så det skulle vara. Men defensiv linje tycker jag är fullt rimligt att man väljer här. Och val med 31, Eagles med Ben Dixon väljer, tar då insida offensiv linje Osiris Torrance, Magnus.
Ja, det var egentligen honom jag stod kanske lite och valde med för Saints. Det var ju typiskt att han gick direkt efter. Så, nej, men jag tycker att det är ett... De tog ju Robinson med val nummer ett, och att få in en guard. De plockade väl Dickerson och Jurgens, visste de båda center prospect med tiden. Så det finns ju en lucka där att på sikt. Så att Torrance kommer komma in i en offensiv linje som är funktionell och funkar bra. Där finns mycket, många bra spelare att lära från och vara med och konkurrera från dag ett egentligen om en plats. Så de har, få in liksom bredd där, lite som vi sa med Bijan Robinson, släng in en bra spelare i ett bra lag, så får man, så kan det få ganska stor effekt, bara liksom kunna rotera lite mer och inte bli lika känsligt för skador. Så att det, jag tycker att det är ett bra val. Det känns väldigt stilish också att få in en elak guard. Sen är han från Florida, så det får man ju dra en liten varningsflagg för.
Ja.
Ja. Val nummer 32, Chiefs, väljer jag då. Lasse, får du säga vad du tycker om det här då? Defensiv tackle, Kalijah Kansi.
Ja, lite av ett lyxval här för Chiefs. Alltså, för det är ju ett behov där. De har ju, jag gillar ju Derek Nardi. Det pratas så mycket om Chris Jones med all rätt. Men Derek Nardi bredvid dem, de två är så bra varandra. Så att jag tänker att han går inte in och startar där, Kansi. Och det kan ju vara bra. Så därav är det ett lyxval. Han är ju kvar där, så det är ju frestande att ta honom om man då ser vad man gillar i Kansi här. Så är han kvar där, så kan jag väl se värdet att ta han i det. Jag hade nog kanske sett över den här offensiva linjen som man hade så fin, som kanske skulle behövt få in en right tackle där i, som man kan kanske reacha lite för. En spelare som Devin Jones i Ohio State hade jag kan tänka mig att ta här till exempel. Men de har ju en tendens att lösa det där, Chiefs, och inte helt oävna att ta de här lyxvalen. Kanske någon corner som hade legat kvar här och varit värd att ta Cam Smith, tänker jag, skulle nog passa fint i Chiefs. Så ja, jag förstår att du tar Kansi här, men jag ger det bara en trea av fem.
Snålt. Ja. Nu är vi uppe ett par timmar, höll jag på att säga, ja, men ganska mycket tid. Så den här andra rundan, tänker jag, den kommer vi kanske inte gå igenom.
Nej, vi kan ju bara säga några namn som har fallit ner andra rundan som är intressanta. Vi pratade ju om Dalton Kincaid då, som vi hade nästan cementerat i första hand. Han trillade ner till Falcons med val 45 till exempel, det är ju intressant.
BJ och Ojulari 57.
Ja, det är, ja, så sent kommer han aldrig gå.
Nej, och om vi intressanta positionen quarterback här, så har vi Hendon Hooker som går till ditt Raiders här, Rickard. Det måste du gilla lite ändå, va?
Det tycker jag ändå, man kostar inte på sig det första valet med att reach up för typ Will Levis, och så tar man Hendon Hooker här lite lugnt och försiktigt när han faller istället. Lite Derek Carr i andra rundan känsla.
Ja, och du pratade om en mer dansant offensiv linje i Titans. Då passade det väl med en running back som Jameer Gibbs till Titans, som Alfred har mockat in där. Han ska ut och fånga bollar på kanten lite, så kanske. Det kan vara nya tider efter King Henry där.
Ja, absolut. Så får de skeppa King Aaron efter det här, så får de bli liksom nya Saints typ.
Ja, har något annat pick från andra som vi vill lyfta upp innan vi avrundar en redan alldeles för lång podd?
Ska vi se. Isaiah Foskey.
Är den för lång så kan den bli lite längre till, tänker jag.
Ja, precis. Isaiah Foskey där på val nummer 63 till Eagles är också en spelare, en edge rusher där som jag tror jag kan gå lite tidigare. Och lite tycker också om liksom återigen återinvestera i någonting man redan gör bra innan det blir hål. Vilket man kanske har lyxen att göra som för Eagles då, som redan har en bra trupp. Det är svårt för typ Raiders att investera i någonting man redan är bra på när man inte är bra på någonting. Men det är ändå det valet.
Ja, ser att du har tagit din favoritspelare till Jets, Felix Anudike och Zona, Edge Rushen. Spännande, helt klart, där nere. Will McDonald, som vi alla har varit lite glada i, Edge Rushen, annan Edge Rusher till Carolina Panthers med val 40.
Jag tänkte han och Brian Burns.
Ja, fint. Fint.
Det är mycket, bara, tittar man bara på våran, om det här kommer liksom spela ut i verkligheten, så känns det som att det är lite av en sweet spot här i början av andra runda med edge rusherna som är lite så här tveksamma, man inte riktigt vet vad man har, men som känns jäkligt spännande ändå.
Verkligen. Ja, men vi nöjer oss där, och himla kul de här mockdraften, vi har kört ett par sådana liksom för att hålla liksom behovet av riktig draft liksom levande och släcka vår törst lite, och det är ju fantastiskt kul med de som roddar ihop detta, och ja, leka mock draft är nästan lika roligt som själva draften. Men har vi några kloka ord att gå ut med här, Rickard, inför draften? Vad ska vi tänka på?
Vi ska tänka på att vi inte ska bli helt galet förvånade när spelare går orimligt tidigt, vad vi tycker. För det är alltid överraskningar redan i topp 10, och det kommer vara det kanske ännu mer, tror jag, i år. Framförallt nu när man känner sig så jävla säker på de första 6 spelarna, så kommer det inte se ut.
Har du något man ska ta med sig in i draften, Magnus?
Nej, men jag tror att vi... Just det med Mox, och att man har ju en bild av hur det kommer se ut. Och nu hade vi ju en trade med Aaron Rodgers där de skiftade 2 platser. Jag tror vi kommer se ganska mycket trades. Eller vi kommer i alla fall se trades som kommer liksom skifta allting. Jag tycker att de val 2 och 3 kommer vara så otroligt definierande för hur resten av draften faller ut. Vi pratar om så här, kommer C.J. Stroud gå under 2? Gör han inte det, så kommer QBs börja falla. Och den mycket sådana saker, så att val 2 och 3 är jag väldigt spänd på. För jag tror att det kommer att vara vad Texans gör påverkar alla andra, och Cardinals kommer förmodligen träda ner, och vem är det då som kliver upp?
Ja,
Titans,
jag tänker att vi ska, ja, jag tänker att vi kanske inte ska överreagera om det blir ett val som vi sitter och skriker att ett slag, ni är ju idioter, varför valde ni den? För alla de här tyckarna och tänkarna må tycka och tänka, men det finns ganska många duktiga scouter och general manager och annat i de här lagen som har gjort sin läxa, framförallt i första rundan här. Så att överreagera över ett dåligt val kan man absolut göra, men man kan trösta sig att det är inte i blindo ofta. Så jag kan ta det här exemplet när Daniel Krohn här i redaktionen, när Buffalo Bills draftade Josh Allen, och det var ganska många som var tveksamma till honom, att han skrek varför de inte tog Josh Rosen istället, som ju många andra också gjorde, så det är inte att han hade fel där, men så fel det kändes då och så rätt det blev sen. Så att det finns hopp, även att man slår näven i väggen och gnäller över första valet.
Skönt att få avsluta genom att hänga ut Daniel Krohn.
Ja, bara ett lyckligt slut.
Ja, det var det ju faktiskt.
Jag satt ju bredvid honom då. Det är inte ofta man ser folk så besvikna.
Nej, men draften 02.00 natten till fredag. Finns massa sätt att se den, även Simon då, om man inte har tillgång till de här amerikanska medierna. Så ratta in då, och vi kommer hålla er uppdaterade på sociala medier, i Slack och lite här och var. Vi kommer summera med podcast och allt sådant. Men trots att vi gör allt detta, så är det vår allra varmaste rekommendation att se detta live, för det är helt fantastiskt.
definitivt.
Så hörs vi. Ha det fint.
Ja, ha det bra.